Ja, och där kanske vi kan sätta igång igen avsnitt 41. Och den här gången så har vi med oss en gäst igen. Och det är Adrian von Heine. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig, Adrian?
Jo, bra. Vi har förberett oss inför lördagens match mot Västerås under dagen. Både med lite tränarmöten där vi går igenom kommande motståndarlag, men även tillsammans med spelarna. Så bra arbetsdag i solen på studenternas.
Har det varit några april-skämt i truppen?
Ja, men...
Acke
hade något aprilskämt som han blev utsatt för, som involverade parkeringsböter. Okay. Som inte var parkeringsböter. Bra reklamtrick där i närheten av hans bostad. Så det var väl det närmaste ett aprilskämt vi kom i truppen.
Personligen då? Inga...
Inga än. Jag får gå in på UNT och GP och andra nyhetskällor sen efteråt och kolla vad jag kan ha blivit utsatt för. Och brevlådan kanske är utsatt med. Vi får se.
Eskil då, har du fått några skämt?
Nej, men jag var ute på en så här klassisk promenad idag. Och så skulle jag ut och gå med en polare och frågade, vill du hänga med? Och han sa absolut. Och sen en minut senare, april, din dumma jävel.
Inte det bästa aprilskämt kanske.
Nej, men det är väl också den tröttaste spaningen vi har, att ska vi inte lägga av med det här med aprilskämt? Det har ju alla, det är ingen som njuter av aprilskämt längre.
P4 Kalmar njöt.
Vad hade de då?
De skulle ge Kalmar FF fler poäng i Allsvenskan på grund av deras geografiska läge.
Jag lyckades gå på. Min polare hade gjort någon artikel om att nu lyfter restriktionerna och tillbaka till 500. Jag tänkte, men vad fan, det kanske är sant. Man vet ju inte längre. Vad
bara elakt aprilskämt.
Ja, jag trodde liksom genuint på det. Började googla, vad fan, det här, shit, äntligen. Liksom. 26 april skulle liksom krogen vara öppen till 22:30 i alla fall. Men
det är också mörkt att man blir så otroligt glad att en krog ska vara öppen till 22:30.
Yes, så ja.
Get in there. Nej.
Nej, så jag kände mig lite korkad då.
Man gillar annars Landskrona Boys aprilskämt. Att de var för var. Det var ju faktiskt genuint kul. Det gick jag faktiskt på lite så här snabbt.
Ja, utan att ha läst, så när man bara flashar förbi på Twitter så hade det ju kunnat vara så. Men ja, icke.
Du är ju scoutingansvarig i Sirius fotboll. Och om du lite snabbt redogör, Vad är dina arbetsuppgifter om dagarna?
Halva delen i mitt jobb består ju av att jobba med scouting. Den andra delen består i analys. Så jag brukar säga att halva dagen jobbar jag tillsammans med Ola med rekrytering av spelare och hjälpa honom med alla hans arbetsuppgifter. Och den andra halvan av dagen jobbar jag tillsammans med Daniel och Theodor med fotbollsanalys. Och om vi börjar där med fotbollsanalysen, så handlar det om att tagga träningar och skapa klipp på vad vi håller på med. Det handlar om att hjälpa till att scouta motståndarlag.
Om vi lite pausar där direkt. Jag förstår ju att det är en vokabulär som man själv har, men för oss som inte är inne i det, att tagga, vad innebär det?
Då har vi AI-kameror som filmar alla träningar. Och det gör att vi kan få dels en vidvinkelkamera så att vi ser hela planen, men även att man kan zooma in och även en funktion som gör att kameran följer bollen. Och utifrån det då så skapar vi videoklipp, och det är det som taggingen gör. Att vi taggar när en övning startar och en övning slutar. Vi taggar när en spelare rör bollen. Vi taggar när vi gör vissa saker som vi vill öva på. Det kan vara en överlapp eller det kan vara ett inlägg. Och det gör att när träningen är slut så får man dels hur ofta vi har gjort allt det vi har taggat. Så hur många inlägg har vi slagit och hur många överlapp har vi gjort. Men man får även videoklipp på alla inlägg, alla överlapp, alla övningar vi har gjort. Så det gör vi både på träningar och på match, vilket gör att det blir lättare att följa upp efteråt vad vi har gjort. Och spelarna kan på egen hand också få se sina egna aktioner både i träning och i match. Så det har vi verkligen jobbat hårt med under det här året, och ett arbetssätt som vi känner oss väldigt nöjda med. Så det gör jag på träningen.
Men det här arbetssättet ni har nu, är det nyttigt med nya studenterna, så de möjligheten som finns då med kameror, eller har ni använt det förut?
Egentligen så är det nytt för i år, med tanke på att jag jobbar mer. Tidigare år så har vi jobbat också med att filma träningar, men inte så här utvecklat med och skapa klipp, utan det har kanske varit några färre så man visat ett enstaka klipp för någon spelare. Nu finns det såna här AI-kameror på alla allsvenska arenor och alla arenor i Superettan. Så på så sätt så möjliggör nya studenternas det här. Men det ska finnas på alla allsvenska arenor.
Mm. Även Stora Valla i Degerfors.
Även Stora Valla i Degerfors, ja.
Ja, men härligt. Och om man går över till den andra biten där med scouting. Nu har det ju, var det ju igår då, det svenska transferfönstret stängde. Hur jobbar du vidare på det nu då inför?
Vi har väl egentligen haft, man får jobba dels kortsiktigt. Vad kände vi att vi behövde i transferfönstret nu på vintern? Men sen jobbar vi även långsiktigt. Vad kände vi att vi behöver om något i sommar? Och vad kände vi att vi behöver om något när säsongen är slut? Det är för 2022 och vidare 2023. Så vi jobbar hela tiden med vilka hål kommer finnas i truppen nästa år, säsongen därefter. Och så får man jobba internt, det vill säga vad vi har i truppen nu, vad som finns i U19, i U17, i U16. Vad finns i GUSK, som det är de miljöerna som vi räknar internt. Men även då externt titta på spelare i andra lag och kanske till och med andra länder.
Mm. Spännande. För du var ju förut ungdomskoordinator.
Ja, precis. Jag har haft flera roller i akademin. Jag började som tränare för 14-årslaget och sen så blev jag följare av dem upp när de blev 15 och var då även koordinator för 13, 14 och 15-årslaget. Vilket egentligen innebär att man är lite administrativt ansvarig för att allt funkar. Och sen säsongen 2019 när Mirsa och Henrik blev tränare så har jag även jobbat lite grann med A-laget som matchanalytiker, och sen i somras så har det varit mer arbete och då även tillsammans med Ola. Mm.
För jag tänker, hur involverar är det liksom nu, är det enbart det här med att du liksom scoutar av, spejar av våra, ja men de spelare som kommer underifrån som det är liksom, är det där du är involverad i ungdomssektionen, är du på något annat sätt?
Formellt så finns det, dels så sitter jag med i ett akademiråd tillsammans med Petter som är akademichef, Conny som är utvecklingschef, Oskar som är koordinator på 13-16, det är ytterligare några personer som en gång i månaden har en avstämning om utvecklingen av akademin. Vi har även akademimöten en gång var tredje vecka tillsammans med A-lagsstaben för att följa upp spelarna som kommer upp och även spelarna som är på väg att komma upp. Och det har väl två olika konstellationer där jag är med i bägge. Sen så är det faktiskt så att jag och Theodor håller i utbildningar för akademiledarna, eller inte akademiledarna utan ungdomsledarna i Sirius. Så det blir också en formell kontakt. Informellt så många av de ledarna som jobbar i akademin är jättenära vänner. Och så vi hörs ofta på ett socialt plan. Och då blir det ju lätt att man pratar det man tycker är roligt. Och för oss är det fotboll och Sirius. Så då blir det att vi pratar om spelare så också. Och i mitt jobb så gäller det att jag har kontakt med tränaren i U16, tränaren i U17, tränaren i U19. Så det har jag flera tillfällen varje vecka. Och även med Conny då, som är ansvarig för alla de här lagen. Mm. Så det är lite så.
Jag tänkte bara också snacka om med scouting. Hur funkar det nu med, jag tänker skillnad med corona, men hur har det förändrats i hur man scoutar?
Ja, det är ju egentligen är det väldigt svårt för mig att säga hur det har förändrats med tanke på att jag aldrig haft ett jobb där jag scoutat när det inte har varit corona. Så jag kan ju bara tänka mig hur det kommer bli och hur det hade kunnat varit om jag har jobbat tidigare. Men det vi försöker jobba med är egentligen tre delar. Där den första delen som jag kanske tycker är den som är allra mest spännande är att jobba med data och statistik. Mm. Och statistiskt jämföra spelare och på det sättet för att få fram spelstilar och kanske även spetsegenskaper. Så det är en del. Sen så är det en del som handlar om att titta på video och titta på matcher live för att skapa sig en visuell bild av hur spelaren ser ut. Och den tredje delen handlar om att skapa sig en referensram kring spelaren. Hur är den här personen? Hur funkar den här personen i gruppen? Hur funkar den här personen i Uppsala? Klarar den här personen av att bo hemifrån? Mm. Kanske för första gången i många fall. Bo i Sverige om ni spelare som kommer från något annat land. Så det är väl de tre delarna där vi jobbar med datastatistik. Vi jobbar med video och att se matcher live. Och så den sista delen att skapa sig en bild av personen.
Mm. Det har jag lite tänkt på. Till exempel har du väl under försäsongen pratat väldigt mycket om Mathisen och att han verkligen sticker ut men han är ju väldigt brytningsstark till exempel i hans liksom, det är han bäst på i Allsvenskan. Mm. Men hur...
Ja, best, det är sanning med modifikation. Han, det är hans absoluta spetsegenskap. Och förra året så var han en av de 2-3 som låg i absolut framkant. Det fanns andra spelare i Allsvenskan som också var bra på att bryta bollen. Men jag köper bilden av att han är en brytningssäker spelare. Yes.
Jättebra rättning. Man märker att du har en juridisk bakgrund.
Ja, det också kanske.
Nej, men för det jag tänker på, han spelar ändå i Falkenberg som är väldigt defensivt. Alltså hur mycket är det... Handlar det om att egentligen att han är ett specifikt fack snarare än att det är någonting han egentligen är bra på, om du förstår liksom skillnaden?
Det är en jätteintressant frågeställning som man pratat med hela tiden. Hur den statistik man tittar på behöver man ju alltid sätta in kontext. Alltså hur spelar det laget den spelaren spelar i? Vilka uppgifter har den här spelaren fått av sin tränare? Påverkar det vad spelaren gör? Och det är klart det är så. Däremot med Marcus så såg vi också att han hade en förmåga att spela bollen framåt. Han hade en man spelade många passningar framåt. Han var relativt passningssäker för att spela i ett lag där många passningar spelades med hög risk. Alltså det var snabbt framåt. Och relativt många gånger utav de passningarna han slog bollen framåt så gick den även fram, vilket visar på någon passningssäkerhet så. Så absolut, man behöver hela tiden sätta den i kontext. Men med Marcus såg vi att hans defensiva egenskaper tillsammans med hans vilja att spela bollen skulle kunna göra att han passar väl in i hur vi vill se ut. Och jag tror att hans defensiva egenskaper kommer gynna oss mycket under det här året, då vi vill kanske bli ännu lite mer defensiva och robusta kontra hur det såg ut i fjol.
Men för tänker jag kolla den processen när man scoutar en spelare, om jag själv som spelar mycket fotboll med det, tänker där kan du liksom söka, det finns en form av universell sanning om hur bra de är i egenskaper. Har ni någon form av databas på om ni ska ha en defensiv lagspelare, eller får ni bara sålla typ och så hittar ni, men shit, han har de kvaliteter och egenskaperna vi vill ha, eller går det att söka fram det?
Alltså det finns ju via företag som tillhandahåller den typen av statistik och video som vi själva skapar på våra träningar, men med betydligt fler spelare och fler matcher. Det är Y-Scout, det är Instat, det finns flera andra företag. Och där är vi ju såklart också. Och det gör att man kan liksom sålla bort spelare baserat på position, baserat på ålder, baserat på kontraktstatus eller även då statistik. Så du kan titta på defensiva mittfältare som har i snitt 7 interceptions, alltså brytningar per match, eller i snitt över 80% passningssäkerhet per match. Så då kan man få alla dem. Så det går.
Så det går liksom att söka fram en viss spelare typ, om det skulle vara så.
Ja. Och då är vi inne på det här statistiska som vi pratade om tidigare. Och där försöker vi skapa med hjälp av statistik som vi hämtar från tredje part, även skapa egna formler för vad vi tycker är extra intressant. Så det är lite Excel-gnugg så som man får pyssla med på eftermiddagarna, men det är superspännande. Så det är precis det du beskriver som vi försöker tillsammans med den data vi får från Y-Scout skapa på egen hand.
Och för du pratar om det här med att sätta statistiken i kontext, är det då att du ser på matcher, är det liksom ett sätt att skapa kontexten?
Ja, det skulle det kunna vara. Att vi tittar på de matcherna som Aron har spelat i Valur och Ypest till exempel för att se hur spelar Ypest, hur spelar Valur, och finns det likheter eller skillnader med hur vi spelar, så absolut, det är en typ av kontext. Men jag tror inte att man bara tittar på matcher för att skapa en kontext till data. Utan du tittar också på matcher för att skapa en bild av hur det ser ut när spelarna spelar fotboll.
Och jag tänker den här sista biten, den här alltså prata runt i en klubb till exempel. Låt säga att man är intresserad av Marcus Mathisen och man är sugen på honom. Fruktansvärd människa i Falkenberg. Nu är han ju inte det, men alltså bara låt säga exemplet att så Falkenberg vill få bort honom. Och då blir det tydligt, han är toppen. Alltså hur säkerställer man någonstans att man får rätt bild av en människa?
Det är väldigt svårt såklart, men där handlar det väl om att man får försöka egentligen som om man ska rekrytera en person till vilket arbete som helst, det har du ju erfarenhet från. Man kollar referenser runt omkring och sen så får man värdera dem. Ringer man Ringer man Eskils bästa kompis så kommer man säkert få massa lovord. Och på samma sätt finns det en agenda bakom personens utsaga. Ja, då får man försöka värdera det också. Så det handlar om att hitta tillförlitliga personer, och där är ju kontakter en jätteviktig del. Och där håller jag på att skapa mig fler och fler, men både Ola och Daniel som har varit i den här branschen betydligt längre har ju ännu fler kontakter. Så jag upplever att vi har ett gott kontaktnät där vi kan skapa oss en god referensram kring många spelare här i landet och även utanför.
Spännande. Det här arbetssättet som ni har nu känns ju ändå väldigt nytt eller väldigt modern för Sirius fotboll. Har du någon insyn i, liksom, har det här blivit i och med din roll att det är liksom det här arbetssättet också anpassats efter dig? Vet du hur man har jobbat tidigare i klubben?
Jag har svårt att säga egentligen hur rekryteringsarbetet har gått till tidigare. Så det får ni egentligen kolla med Ola. Men vi försöker vara lite... liksom, lite nytänkande, men i vart fall hänga med, för jag tror att om vi springer på samma spelare som alla andra allsvenska lag så kommer det med väldigt stor sannolikhet finnas något annat lag som kan erbjuda mer pengar, och då kommer inte vi kunna vara med och slåss. Så vi får försöka hitta andra sätt och hitta spelare kanske tidigare än andra lag. Och då är det här arbetssättet, tror jag, en nyckel. Att vi kan lokalisera egenskaper och spelare som är på väg att slå ut innan de har gjort det.
Mm. Jag tänker kolla verksamheten med scouting och rekrytering i Sirius nu. Hur ser den ut? Är det du, Ola, som liksom scoutar spelarna?
Ja, tillsammans med då det kontaktnät som vi bygger upp. Och där får man ju även nämna Jonathan Ederström som har jobbat i Karlslund tidigare och har alltså så bra koll på Division 1. Mm. Och via honom även ett kontaktnät i Division 1-klubbarna. Och så är det ju också en fördel att Daniel har varit i olika städer. Ola liksom har varit verksam länge. Jag har också vissa kontakter i Göteborg som inte kommer åt på andra håll. Mm. Så det kontaktnätet som vi bygger upp tillsammans, det tycker jag är väldigt starkt. Så det är väl så det ser ut. Det är jag och Ola som jobbar mest intensivt med scouting och rekrytering, men vi är många andra som både tittar på matcher, som skapar oss bilder, som tittar på Y-scout, på klipp och hela matcher, och även då kollar referenser.
Mm, spännande. Hur är Ola som chef?
Jag uppskattar Ola som chef mycket. Han sa någon gång att jag ska lära dig allt jag kan. Så nu har jag skrivit ner truppen som jag vet att han gjorde när han var med i Blåsvarta baksmällan med lite kontraktslängder och sånt. Så jag försöker snappa upp så mycket jag kan. Något jag uppskattar mycket är att jag har fått stort förtroende att komma med förslag och testa mina idéer, inte minst då inom analys. Mm. Och även hur vi lokaliserar spelare. Att Ola har givit mig en stor frihet att köra på det här med statistik som jag tror mycket på. Och sen så är det alltid han som har sista ordet. Men jag tycker han är jättebra chef som bryr sig mycket om hur vi mår som personer, vilket är en enkel faktor för att vi ska kunna prestera som fotbollsarbetare. Jag gillar honom skarpt.
Jag vet att när jag skulle vara på de här matcherna för säsongen nu, så vi båda, jag tror båda är lite rädda för Ola.
Superrädd.
Okay. För han har alltid gått runt och muttrat bakom på läktaren och skrikit.
Ola är ju en känslomänniska, så är det. Ja. Och där kanske jag får försöka vara en motpol till det. Jag tror att i min roll som liksom hjälpa honom och hjälpa Daniel och Theodor, så handlar om att jag ska vara det de behöver. Mm. Och med Ola som är, han är känslor, påverkas av känslor. Det gör alla. Men då får jag försöka ta ett steg tillbaka och kanske inte göra det. Så. Mm. Men å andra sidan, är det inte så man vill att att fotboll ska vara, att det spelar roll om vi gör ett mål eller släpper in ett mål, att det spelar roll om vi får en hörna eller inte får en hörna. Så jag tycker det är en charmig del.
Absolut. Nej, vi ser det inte som något negativt. Det är väl bara att vi själva känner att det är lite läskigt. Han är lite läskig. Men och sedan om vi tar Daniel, hur är han som chef? Han är ändå liksom, du har ju ändå varit längre i organisationen än han har varit. Hur känner du med honom?
Jag kan känna igen mig i Daniel i hans strävan efter ordning och reda och struktur. Det var någonting som jag verkligen tror att jag påverkade under tiden som jag var i akademin. Och därför så trivs jag väldigt, väldigt bra under det arbete som han har gjort så här långt. Där det tydliga mötestider och ja, inte för att inte vara det tidigare, men det är en väldigt strävan efter att det ska vara ordning och reda och du gör det här och du gör det här, men inom de arbetsuppgifterna som man får stor frihet. Dessutom har vi väldigt, väldigt roligt ihop och det är kul för vi är ett gäng som är lite yngre, både Daniel, Jonathan, Theodor, så vi har roligt ihop och Ola är ung i sinnet och hänger med han också. Så nej, jag gillar Daniel också och tydlig både mot spelare men även mot oss hur han vill ha det, men i tränarteamet så diskuterar vi mycket och kommer tillsammans fram till bra lösningar, vilket gör det ännu mer stimulerande att vara där, för man känner sig delaktig.
Hur skiljer sig han, tänker jag, från Henke? Alltså både fotbollsmässigt och sen ja, men personlighetsmässigt också. Ja. Vad är största skillnaden, tycker du, jämförs?
Men, Henrik hade ju en erfarenhet som spelare som Daniel inte kommer i närheten av. Medan Daniel å andra sidan har lång erfarenhet som ledare som Henrik inte hade. Daniel har även arbetat som assisterande tränare, akademichef, liksom haft flera roller runt ett lag som Henrik kanske inte hade heller. Så det är ju olika erfarenheter. Så, bakifrån. Fotbollsmässigt så det är ju mycket som är likt. Personalmässigt på planen så har vi ju fått vissa spelare som inte är kvar som kanske påverkar vårt spelsätt, vilket gör att vi har fått skruva på vissa saker. Hur mycket är det att Daniel vill att det ska se ut på ett sätt kontra hur det såg ut förra året, och hur mycket baseras det på vilka spelare vi har? Svårt att säga. Så hur stor skillnad det kommer vara fotbollsmässigt får vi nästan se hur det blir under året. Men vi har försökt bygga vidare på det som var bra i fjol, och det tror jag Henrik hade velat också om han var kvar. Det som var bra trycker vi vidare på, det som inte var så bra, framförallt då i eget straffområde, kanske också i att vi ska kunna bli ännu mer direkta. Det hade vi jobbat vidare på med Henrik med, det tror jag.
Spännande. Jag tänker att en sista fråga om dig och ditt scouting, och liksom scoutingrollen. Mm. Och sen så ska vi väl lite gå in på de spelare som vi ändå har värvat in. Mm. Men jag tänker, för det är ju väldigt mycket snack om Sirius generellt sett och även om dig, att det finns inte den erfarenheten som det finns i andra klubbar. Mm. Och jag har även fört egna resonemang om det här, som också är ung och ska ut på en arbetsmarknad. Hur värderar du erfarenhet egentligen?
Ja, spännande. Jag tror att blir man låst i ett tankesätt för att man har erfarenhet, då kan det ju till och med vara en nackdel. Jag tror också att nu har vi blivit ett gäng personer som har en strävan om att växa tillsammans med Sirius. Att göra Sirius bättre genom att vara sitt bästa jag så många gånger som möjligt. Vi har också ett öppet sinne i att vi inte kan allt, men vi vill lära oss bli bättre och jobbar hårt varje dag för att bli bättre. Det kommer Sirius gynnas av. Jag tror att delar i spelet där vi förra året gick i bräschen i Allsvenskan i Sverige, tror jag bygger på att vi inte kommer med en ryggsäck av erfarenheter och är låsta i tankesätt som gör att man kan skruva på saker, gör att man kan testa nya saker, och då kan vi bli bäst på saker och ting som vi inte hade kunnat bli om man, ja, man gör som vi alltid har gjort. Så vissa gånger kan det vara jättebra att vara erfarenhet, tuffa beslut som man, ja, men det här har vi gjort eller har jag testat på och gjort tidigare och då blev resultatet det här, så därför fattar vi det här beslutet istället. Då kanske erfarenhet kan vara superviktigt, och Ola har massvis med erfarenhet, Daniel har massvis med erfarenhet, så det är inte så att vi, Johan Holmström som har varit i Allsvenskan med Gävle hur många år som helst, Petter Hansson som har haft spelat landslaget och viktiga matcher. Så det är inte så att vi inte har erfarenhet i organisationen, men något jag kanske tycker är ännu viktigare är att vara utvecklingsdriven i sitt tankesätt, att vilja bli bättre, vilja mer. Det är nyckel, både för oss som ledare men även för spelargruppen, för det är då man blir bättre, tror jag.
Spännande. Hur mycket, för du nämner ju Ola, han har ju otroligt mycket erfarenhet på den här nivån. Hur mycket liksom, känner du att man kan hålla honom i handen i de här liksom mer tuffa besluten?
Ja, ytterst är det han som tar de tuffaste besluten. vi går på det här spåret. Vi släpper eller vi skriver inte ett nytt kontrakt här. Det är han som fattar de besluten. Så det är väl snarare vi som får försöka ge honom så goda underlag som möjligt och ja, men, komma med de inputs som är värdefulla. Och sen så är det i slutändan han som är ansvarig för besluten och han som säger ja eller säger nej med såklart mycket stöd utav oss runt omkring. Mm. Så det kanske är andra hållet egentligen, vi som håller honom i handen.
Mm. Mm. Jag tänker Ola och beslut kommer jag tänka på med samarbetsklubbarna. Mm. Och nu har vi ju Sandviken är väl som nya. Ja. Vem är det som liksom beslutar om sånt? Är det Ola också? Eller?
Det är Ola, absolut. Ja, ja. Och med Sandviken så har vi ju framförallt så är det Theodor som har väldigt god kontakt med Martin som är en av två huvudtränare där som känner varandra sedan tidigare. Jag har även skaffat mig en god kontakt så med honom. Och Ola har även känningar med ledningen i Sandviken. Och det Sandviken pysslar med tycker vi är väldigt spännande. Mm. De vill spela en fotboll som är intressant. Och de tar ju så sakta liga liksom, sikte mot Superettan. Så det kommer en jättebra miljö för spelare från Sirius att spela i.
Nej, för det jag tänkte komma till där är att vi har haft ganska många samarbetsklubbar nu de senaste åren. Mm. Och tänk, är det någon form av medveten strategi eller misslyckande av Sirius att man inte har lyckats bygga vidare på? Att det är oftast en ny varje säsong, känns det som.
Ja, det har varit Luleå tidigare.
Ja, Luleå och Nyköping har väl haft någon.
Har vi haft med Nyköping också?
Ja, det kanske är, jag vet inte om det är samma typ av avtal. Det känns som att vi har haft samarbete med.
Ja, nej, men
det kanske var min känsla, men det känns som att vi har haft mycket olika sådana.
GUSK är ju det vi har djupast med. Och det hoppas vi kunna fortsätta utveckla. Och nu för andra året i rad så är det en tidigare akademiledare som är huvudtränare i GUSK. Och vi har även haft spelare där som har varit med och tränat och spelat även träningsmatcher med oss. Men om man tänker på förra året så hade vi med Luleå och vi hade med Sollentuna.
Ja,
och där var ju delvis strukturellt men lite personbundet också i Hannes som fick spela med Sollentuna och var fantastiskt duktig i Sollentuna. Mm. Vi upplevde att han var en av de bästa målvakterna i Division 1 under den tiden som han spelade där. Och med Luleå så skulle jag absolut inte vilja säga att det var ett misslyckande, tvärtom. Så både Isak och Jocke fick en gedigen utveckling. De fick bo hemifrån den tiden som de var där. De fick förtroende att ha stora roller i ett lag som de inte hade här. Och nu är tanken att både Isak och Hannes, som är de spelarna som är på lån just nu, ska få stora roller i Sandviken som kanske ligger ett hack uppåt i Division 1 kontra Sandviken. Kontra Luleå. Så tvärtom tänker jag att det är ett naturligt steg att men förra året var det Luleå som var något tack ner och nu är det Sandviken som ska slåss om att gå upp. Så nej, inte ett misslyckande utan tvärtom att det blir en utveckling till i år.
Och där har man ju också märkt när man har läst Luleå Twitter att de har ju varit väldigt nöjda med det samarbetet.
Ja, och vi med. Mm.
Men hur har det liksom, har du varit involverad i att kolla på flera olika Division 1-klubbar som man känner att det här är skulle vi vilja ha ett samarbete?
Ja, vi har haft mycket kontakt med många olika Division 1-klubbar. Sen har det inte varit så fördjupat som tanken har varit med GUSK. Utan där är GUSK är den klubben som vi har ett djupt samarbete med som berör flera punkter där fotbollsutvecklande föreningssamarbetet och lånelista som det kallas är en del, men där med GUSK finns ju flera delar också. Men med Sandviken så är det den här listan och där har vi pratat med olika klubbar, men man får även ha respekt för att det är flera Division 1-klubbar som vill ha spelare med mer kontinuitet där de får fulla träningsveckor med ett lag och konkurrerar på samma villkor snarare än att man är med och tränar kanske matchdag minus ett och man är med på matchen. Så det är också en situation som vi förstår, för vi vill inte ha spelare på lån som bara kommer hit och spelar match utan är med och tränar fullt.
Mm. Och är det någon också att man gör någon slags inventering av vad de här, alltså, ja, men till exempel Sandviken behöver kanske en målvakt, att man liksom, att det finns reella chanser för Hannes att stå.
Ja.
Det görs det görs ett sånt
ja, det är ju såklart superviktigt, för vi vill en av huvudpunkterna med att vi har de här låneavtalen är ju att våra spelare ska få möjlighet till regelbunden speltid som de inte får hos oss. Sen är det klart att det blir en konkurrenssituation där också. Är det så att man inte presterar på den nivån vi och Sandviken tror, då kommer någon annan spela. Men det är klart det är så att det finns ingen poäng med att man har 4 forwards i ett lag, utan 2 eller 3 kanske räcker. Och på samma sätt med målvakter.
Men jag tänker på den här listan som man har, lånelistan, hur funkar den? Är det skillnad på om det är ett superettanlag eller division 1, om det är elitfotboll?
Nej, det är...
Om det är om Sandviken går upp i superettan, skulle fortfarande i teorin kunna ha den här listan då?
Ja. Det, absolut.
Och det misstänker jag målet också, att man vill ha en samarbetsklubb i superettan kanske?
Ja, det, allt handlar egentligen om våra spelares möjlighet att få speltid. Och där får man ju värdera vilken möjlighet till speltid kan man få i en superettan-klubb kontra en division 1-klubb. Och just nu så tyckte vi att det här var en jättebra möjlighet. Skulle det vara så att Sandviken går upp eller att det är en annan superettan-klubb som är intresserad, då får vi ta ställning till det då, givet de spelarna som det rör sig om.
Mm. Mm.
Med Gusk är en annan sak. Där har vi ett djupare samarbete där vi tror att vi kan över tid skicka spelare med mer regelbundenhet, och det kan vara både från vårt A-lag men också från vårt U19-lag.
Där var vi tillbaka efter den lilla bumpen. Och då tänker jag att vi tar lite mer snack om akademin med dig, Adrian. Och då tänker jag min första tankefråga i akademin. 2020 såg vi ganska många spelare som fick speltid i Sirius i A-laget som kommer från akademin. Är det då att akademin är bättre än förut? Eller är det någon form av medveten strategi att satsa på yngre? Eller en kombination av båda? Förstår du?
Ja, absolut. Jag tror det är en kombination av bägge två. Det är en medveten strategi, det vet ju alla som är medlemmar som var med på årsmötet, att vi har en uttalad målsättning om att utbilda och utveckla spelare som sen är försäljningsbara. I det ligger att akademin ska ligga, ja, visionen är att den ska ligga i framkant i Sverige. Där har vi ju fortfarande en bit kvar, men akademin är bra, och spelarna som kommer ur akademin är många gånger också väldigt skickliga. Så akademin gör bra saker, men det är också en medveten strategi att vi vill ha spelare som utvecklas tillsammans med Sirius, blir bättre, gör bra resultat i Sirius och sen kan säljas vidare.
Mm. Men jag tänker nu, akademin nu, för 02 är sista året, eftersom vi inte har ett U21-lag numera.
Mm.
Finns det några spelare du vill lyfta fram, tänka, som du tror kan bli...
Alltid svårt att liksom lyfta namn så och sätta press på
väldigt unga.
Samuel Lyckman
har vi ändå sett ganska mycket av.
Det är ju många spelare födda 02, 03 och 04 som har gjort debuter i både i träningsmatcher under den här säsongen. Någon av dem har väl också gjort någon inhopp i någon cup eventuellt. Jag kommer inte ihåg. Men det är många akademispelare. Och det är klart att anledningen till att man debuterar i A-laget är att man har gjort bra saker i akademin. Så är det. Så utan att peka ut namn för namn, så det är klart att du nämner Samuel Wikman. Han har varit med och tränat och även gjort inhopp i flera matcher. Det är ett tecken på att man gör bra saker. Och så är det med de andra spelarna som har varit med mycket också. Att de gör bra saker, det är därför de är med och tränar med A-laget. Gör man bra i träning med A-laget ökar sannolikheten att man också får vara delaktig i match.
Mm.
Jag tänker liksom rent med akademin, att man pratar ju till exempel om i Barcelona, den här gyllene generationen. Hur mycket handlar det om, alltså så här, att utbilda spelare som kanske, alltså som deras naturliga förmåga inte kanske är, varierar ju såklart. Alltså hur kommer det sig att man liksom får en kontinuerlig liksom tillskott av spelare från akademin? Hur gör man det?
Dels tror jag att det handlar om att man skapar förebilder, att det finns förebilder. Där ska Isak Broholm nämnas. Men även Kärko och Karvan, som ju var spelare som tidigare fick... skrev på A-lagsavtal. Det är ingenting man får, utan snarare någonting som man jobbar hårt för och i slutändan förtjänar. Så att ha förebilder som visar att det är möjligt att få att spela i Allsvenskan med Sirius. Så det tror jag är en viktig del. En annan viktig del är att man har en god verksamhet där tränare är bra, där förutsättningar vad gäller plantider, planer, all logistik runt omkring funkar. Men tränare är också superviktigt, och där tycker jag att vi även i akademin har många som vill utvecklas, vill bli bättre, vill lära sig, vill testa nya saker, och det tycker jag gör att vi blir vassare för varje år. Och det är många ledare som under den tiden som jag har varit här växt tillsammans med Sirius, och varje år blir lite bättre. Det gör att akademin också blir lite bättre.
För ni har ju det här spännande greppet att även akademitränare får komma upp och träna i A-laget. Mm. Är det ett sätt att liksom, ja, men göra så att de får en bättre fotbollskunskap, eller är det snarare att de har en bra fotbollskunskap och ska lära sig mer, ja, men hur är det att leda ett A-lag? Att det liksom på något sätt är en konkurrens för det, för att få hit bättre tränare?
Jag fattar. För det första så har vi fått pausa många delar av det här nu under liksom den tredje vågen av covid-utbrottet. Synd, men också nödvändigt såklart. Men jag skulle snarare vilja säga att det är det förstnämnda. Att det blir en typ av intern fortbildning. Många gånger kan det vara akademiledare här på andra ställen som har gedigen fotbollskunskap, men kanske behöver utveckla andra delar i form av struktur och ordning, förberedelse. Det kan vara återkoppling till spelare, det kan vara coaching under träningen. Att vara tränare för ett allsvenskt fotbollslag är så mycket mer än att man ska kunna flytta högerbacken från yttre korridor till inre korridor för att motståndarlaget spelar på ett visst sätt. Så jag skulle snarare vilja säga att det är en intern fortbildning. Därutöver så är det en oerhörd styrka, för det gör att Daniel, Theodor, Petter, som är de ansvariga tränarna som jobbar närmast med fotbollen i A-laget, kan ägna sig åt just coaching, åt att styra övningar, och så finns det stödfunktioner runt omkring som kan pyssla med andra saker och även jobba med individuell återkoppling till spelare som är i behovet av det. Så det är en intern fortbildning, men som också gör A-lagsverksamheten ännu lite vassare.
Mm. Spännande. Om vi går vidare då, för nu som vi pratade om tidigare, att i Sandviken så har vi Lisa Bråholm och Hannes Sveier som har möjlighet att kunna bli utlånade där.
Det är ju egentligen två stycken helt skilda avtal, där Isak är ett låneavtal där han utgår från Sandviken och egentligen tillhör Sandviken på samma premisser som spelare som har ett kontrakt med Sandviken, medan Isak då, han är på lån, så han befinner sig där. Och med Hannes så är det så att han utgår från vår miljö, men där han har möjlighet att spela match med Sandviken.
För vi har ju ändå en del spelare i truppen idag som Jocke Persson till exempel. Så hur ser situationen lite mer ut av de yngre vi har i truppen idag som inte ser man dem som rejäla alternativ för spel i Allsvenskan?
Med just Jocke som vi nämner nu så skulle jag absolut säga det. Dels så har vi ju en skada på Sam som är borta en period till, vilket gör att vi, jag säger inte att vi är tunna, men vi numerärt finns det ett behov av Jocke. Han gör även saker i träning och även de minuter han har fått i match som är bra. Jag tycker att han gör en väldigt bra match mot Brage nu, här sista matchen innan vi tog break förra helgen. Gör egentligen allt förutom mål, är ett jättehot för oss. En bra person som vill bli bättre på att spela fotboll. Coachbar är väl ett begrepp som vi använder oss av. Så Jocke är absolut ett realistiskt alternativ i Allsvenskan.
För det har vi pratat om tidigare här med just, alltså, man pratar så väldigt mycket om att spelare ska utvecklas, att spelare måste få spela matcher för att bli bättre. Och det har jag lite funderat på, för egentligen så handlar ju det återigen om erfarenheter, att bli utsatta för situationer för att då ta med sig det. Till exempel för Jockes del, är det bättre för honom att få träna kontinuerligt med Sirius, som ändå är en högre nivå än att, och kanske få hoppa in 10 minuter på slutet, än att få spela regelbundet Division 1-fotboll?
Jag fattar frågan helt. Däremot så kommer det vara ett tråkigt svar, för det finns ingen gyllene formel att det här funkar för alla. Utan jag tror att det handlar om lite tillfälligheter. När får man chansen? Vad händer när man får chansen? Tar man den? Och det handlar väl lite om vad som passar dig. När det vankas lån så blir det superviktigt hur det funkar där man hamnar. Så jättesvårt att säga. Det är inte så att det är som one size fits all. Utan tvärtom så... Ja, bägge vägarna kan funka, men det kan vara så att ingen av vägarna funkar heller. Men med Jocke nu så tror jag att det kommer bli... Han kommer få slita ordentligt under våren, men det gör han. Och det finns även möjlighet till speltid både i Allsvenskan och i träningsmatcher. Och vi har ett gäng träningsmatcher inplanerade under våren också, parallellt med Allsvenskan.
Går det över till att vi har ju faktiskt värvat rekordmånga spelare det här fönstret. Kanske inte rekordmånga, men vi har i alla fall köpt spelare. Och om vi går igenom dem lite, hur många är det som, om man ska försöka utvärdera dig...
Nu kommer anteckningsblocket fram här.
Ja, är det här. Inser att jag skriver för lite, att jag får utvecklingspotential här till nästa gång.
Ja. Men om man, hur många av de spelare som vi har tagit in det här fönstret, hur många har du varit involverad i och scoutat?
Alla, mer eller mindre. Men det är ingen av spelarna som är mina spelare, utan alla spelare är Sirius spelare. Det är vi som fattar. Ja, klubben fattar beslut, ytterst är det Ola som är ansvarig för allihop. Men jag har varit involverad i viss utsträckning kring alla spelare.
Mm. Och om vi börjar då med den spelaren som senast kom in, Josef Colli. Vad ser du för, vad är hans styrkor?
Det som vi kanske framförallt har blivit imponerade utav är hans ledaregenskaper på planen, hans kommunikationsförmåga, väldigt så, pratar, styr, coachar sina lagkompisar. Defensiva egenskaper, han sätter en heder i att försvara målet, som jag tycker är väldigt intressant. Därutöver så har han en fysik som är spännande och inte heller en oäven passningsspelare. Så det är väl med några korta ord, Josef.
Härligt. Och om man lite spinner vidare på det, vi har ju ändå, ja, men, 3 av 4 backar som man någonstans ser utvecklingspotential i. Som man...
Inte Tim då, menar du?
Absolut, men Tim har väl inte, okej, okay, försäljningspotential om jag ändrar mig på det sättet. Hur får man liksom ihop det? För att jag räknar med att Tim startar ju. Alltså vi har ju Jamie som man ser väldigt mycket potential i, men även Josef och sedan så har vi också Patrik.
Mm. Jag skulle säga att vi har 4 väldigt bra mittbackar.
Ja, det också.
Vilket är superspännande. Det är när vi alla, men kanske framförallt Daniel och Theodor sitter med laget, så kommer det kommer bli intressanta möten när startälvor plockas fram. Och jag tycker också att det är 4 spelare med egenskaper som kan komplettera varandra, både om vi spelar med en 4-backslinje och om vi spelar med en 3-backslinje. Man ska också ha med sig att både Patrick och Jamie på ett ganska naturligt sätt kan spela på andra platser än mittback. Jamie som mittfältare och Patrick som ytterback. Tim har också spelat ytterback tidigare. Tillbaka till frågan, det handlade om försäljningspotential, eller hur?
Nej, men jag tänkte snarare någonstans att, ja, men återigen det här med att vi har 3, ja, 4 backer som kan utvecklas, 3 som kanske kan utvecklas mer, eller som liksom har lite längre väg att gå. Hur liksom balanserar man det i en trupp, tänker jag?
Ja, alltså det där är alltid svårt att säga, hur vi pratade om erfarenhet tidigare. Och jag tror att har vi 4 mittbackar som kan göra bra ifrån sig Allsvenskan i år? Ja, det har vi. Och för mig räcker den tryggheten gott. Sen har varken Patrick, Jamie eller Josef gjort jättemånga allsvenska matcher tidigare. I 2 av fallet inga allsvenska matcher tidigare, men vi är övertygade om att de kan spela i Allsvenskan och göra bra ifrån sig i Allsvenskan i år. Och då kanske det är mer intressant då till och med att spelarna är yngre och kan bli ännu bättre. Så. Josef har ju dessutom, om man tänker varför det är intressant med erfarenhet, så kan det ju många gånger vara kopplat till just det här som jag var inne på med, som är Josefs spetsegenskaper i att vara en ledare ute på planen, vilket han är. Och då gör det inte mig något att han inte har gjort särskilt många A-lagsmatcher om ens någon, utan han är ändå i sin personlighet en ledarfigur. Och ja, det kan man vara även om man inte har gjort 300 allsvenska matcher.
Mm. Spännande.
Mm. Ja, men jag tänker lite med Josef Koll, rent nyfiken, alltså, hur funkar det, en spelare som inte kommer från allsvensk miljö, hur kan man, alltså, hur ser du att shit, han kommer hålla allsvenskan? För han är ju bara lirat, som vi förstår, liksom Primavera eller vad det heter, med Kiev och typ.
Ja.
Hur kan man se då att det här är ändå allsvenskt?
Han ser väldigt bra ut på träningen idag.
Ja, ja.
Och nu hade väldigt bra.
Provtränar han visserligen med oss. Men...
Eller hur? Och det ger ju en bild. Ja. Sen så har vi har ju sett det, alltså matcher på video. Vi har kollat med folk runt omkring honom, precis det här arbetet som vi pratade om tidigare. Mm. Det är klart att det finns inslag av osäkerhet när du inte kan värdera en U23-match, en Czech Trade Trophy som det var i Chelsea, som du var inne på, en Primavera-match. Det är klart att det är svårt att översätta till en allsvensk kontext, men jag är övertygad om att han är en allsvensk mittback i år.
Mm. Det är kul att höra, det är spännande spelare. Mm. Och som vi var inne för oss, det är kul att vi ändå kan få in en ungdomsproff som ändå med den potentialen verkar ha, och de egenskaper också.
Ja, nej, verkligen. Vi är alla nöjda med att Josef kommer hit, så det känns jättekul.
För jag tänker, vi har ju också haft tre provspel i år, varav ett då ledde till att vi värvade då. Vad är det ni söker för svar just när man liksom tar in en spelare på provspel?
Vi pratade ju om tre delar i en scoutingprocess förut. Statistik får vi inte på ett provspel. Det är inte intressant. De två andra delarna däremot är intressant. Man ser spelaren i en kontext som är, alltså, i träningar som är väldigt lik hur det kommer se ut om man flyttar hit. I alla de tre spelarna som har varit här har ju även spelat matcher, vilket också, det är ju så det kommer se ut när det, om spelaren värvas hit. Så det blir ju jättefint. Man får visuellt se hur ser spelaren ut i vår miljö. Men en av de kanske viktigaste delarna är ju att man träffar spelaren, pratar med spelaren. Hur är du som person? Så det är väl framförallt då de två delarna utav en scoutingprocess som man kan få mer utav om spelaren är här i provspel. Och helst av allt vill man ju bekanta sig så mycket som möjligt. Det säkraste är om man har haft spelaren här tidigare och bara förlänger ett avtal, då kan man ju vara som mest säker på att man får in det vi önskar oss.
För jag tänker också att de provspelen har ju varit olika långa. Till exempel estländaren som var här, han var ju här, vad var det, han kom hit torsdag och flög hem måndag.
Var det ja, det var en kortare period som han var med och tränade, det stämmer.
Vad får man, alltså, utifrån sett som en lekman så känner man, vad får man för svar på en sån kort tid?
I vårt fall så blev det ju så att vi bestämde oss för att inte gå vidare där. Så för oss var det tillräckligt. Det vi såg, inte bara det vi såg de tre passen, utan snarare den helhetsbedömning som vi gjorde när den provspelsperioden var slut. Att vi sökte en annan spelare än Blasi. Sen så vi träffade honom och pratade mycket och länge med honom och fick en god bild av honom som person. Så. Men för oss var det var, jag tror inte att det behövdes mycket mer. I Runars fall var det ju ett längre provspel, Mauro var lite kortare. Så, ja. När det gäller provspel så med Blasi och Runar så stod de ju under kontrakt med andra klubbar, och då behöver vi ta hänsyn till det också och komma överens med deras representanter. Precis. Nej, det är inte deras representanter utan deras respektive arbetsgivare. Hur länge kan de avvara den här spelaren från deras miljö?
Jag var väldigt nöjd med det här, att jag hittade det rätta ord. Om vi gör en så här fin radioövergång, för den nytten en annan spelare blev ju...
Aron Bjarnason.
Ja, exakt. Inte Aron. Vad är hans styrkor?
Det är snabbheten.
Ja. Han är snabb. Ja. Framförallt så har vi... Har vi hittat en spelare som är skicklig på att spela fram till bra målchanser. Och tillsammans då med att vi har värvat Christian och Ekin, som är väldigt bra på att göra mål, så tror vi att den kombinationen på våra offensiva platser i laget kommer vara väldigt intressanta. Så Arons styrka och det vi framförallt har lokaliserat är att han är bra på att sätta andra i bra lägen för era mål. Han har även visat att han på egen hand kan skapa målchanser för sig själv. Och bra på att springa i djupled, som du var inne på. Även bra i en ficka där han har spelat en hel del och plocka upp boll mellan motståndarlagets backlinje och mittfält.
För vi fick även en fråga om det, och då var det kommentar till Meisels artikel där en kollega beskrivit värvningen av Bjarnason som en bragd av agenten.
Det känns ju som en Pandoras ask om vi ska börja kommentera vad ungerska journalister tycker om spelare som har gjort ganska få matcher i Ungern. Så Aron är helt inne på att tiden i Ungern inte blev en succé, men man får också ta i beaktande att han då flyttar från en trygg miljö på Island till en helt annan fotbolls- och även social kultur som finns i Ungern. Där tränaren byttes efter relativt kort tid. Så, men vad ungerska journalister säger om spelare, det kan inte jag säga så mycket om faktiskt.
Och det kan man också lägga till att även i det civila samhället så är det ju så att men vissa människor hoppar på en roll på en arbetsplats och inser, vänta, det här funkar inte alls för mig. Det här var, jag tänkte mig att det skulle vara något helt annat, och det har man ju även överseende för där.
Ja, och det finns många exempel på spelare som har flyttat från en miljö nära där man är född och uppvuxen för att studsa i Europa, funkar inte, och så studsa hem. Så jag inte, eller hem, mer hemåt. Och där tror vi att vi vill skapa en miljö, eller vi har en miljö som är lik hur det såg ut för Aron på Island. Där vi fokuserar på utveckling, både av spelarna, personen och en liksom familjär och nära så, samhörighet. Och informellt i förhållande till mellan spelare och ledarskap. Jag sitter och översätter till honom på genomgångar. Även om han börjar bli väldigt vass på svenska. Så min närvaro i de där översättningssammanhangen är snart överflödig.
Men jag tänker, Aron, hur funkar det som scout? Om vi återkommer till scoutingprocessen, att han är ändå spelat på Island och sen i Ungern. Det finns ju ingen, som jag kan säga, någon koppling till Sverige som kanske Josef Kolle ändå hade. Att han är. Hur fick man nys på honom helt enkelt? Och är det vi som tittar helt andra marknader?
Med Aron ser det så. Ja. Att vi via de verktyg som vi har plockat in statistik där han stack ut. Just i det som vi var inne på, hans förmåga att skapa målchanser för andra. Utifrån det så har vi lagt mycket tid på att titta på honom, se matcher. Vi har kollat referenser runt omkring honom. Och tillsammans då med att vi har tagit kontakt med hans representanter, så visade det sig att det fanns en möjlighet att få loss honom från hans ungerska klubb efter att de ville utvärdera honom när han kom tillbaka från låneperioden på Island. Så det är ju framförallt hans tid på Island förra året som sticker ut, men även den perioden som man var på Island innan han flyttade till Ungern gjorde han väldigt mycket bra grejer. Och det var ju ett köp som den ungerska klubben gjorde, så det var en investering redan där.
Men att vi kollar på andra marknader utomlands, har det att göra någonting med att Sirius kanske också som klubb blivit större, en större ekonomi? Tänk att det kanske är dyrare att få loss spelare från andra länder.
Det behöver det nog inte vara, utan tvärtom. Så tror jag
eller att det kan att vi vill ligga i framkant och hitta på andra marknader.
Jag tror att det här är väl en del i att vi försöker vara en klubb som söker upp spelare snarare än att spelares representanter söker upp oss. Vilket jag och Ola ser som en... Vi tror att det är ett bättre arbetssätt. Att vi tittar på vad vill vi ha snarare än att man börjar i ändan. Det här finns. Och med Aron var det verkligen så att han matchar den profil som vi känner att vi vill ha på vår nästa ytterforward. Så var det där. Och jag är inte alls säker på att det behöver vara dyrare att rekrytera spelare från andra marknader, utan tvärtom ska vi värva spelare från andra allsvenska lag med samma egenskaper, profil som Aron, som dessutom är försäljningsbar, då blir det dyrare. Så jag är inte säker på att det måste vara...
Det är kanske helt tvärtom.
Jag är inte säker på att det måste vara helt tvärtom heller, men...
Ja, men jag förstår det så många.
Ska vi trampa vidare med Christian Kouakou? Vad ser ni i honom?
En fallenhet för att springa i djupled och att röra sig mot mål, att göra mål. En vilja att lyckas i allsvenskan och bygga vidare på det som man gjorde väldigt bra i Brage. Göra mål var vi inne på. Men även han är duktig i sitt försvarsspel och utför det som förväntas utav honom på ett väldigt bra sätt. Därutöver så coachar han andra. Och om vi pratar erfarenhet, han har ju varit uppe på och även nosat på den yttersta elitnivån i Sverige i över 10 år, trots att han är ung. Erfarenhet både från att som väldigt ung debutera i allsvenskan, vilket kan vara ovärderligt om vi får upp unga spelare härifrån, så kan han vara en väldigt bra mentor och förebild. Även från att därifrån hamnat på ställen som inte alls är lika glamurösa. Nyköping är en jättefin förening, så, men det är långt ifrån att spela på Råsund eller Friends, vad det nu var när han debuterade där. Så både skickligt tidigt, men därifrån också tagit den långa vägen. Och Christian var en spelare som Ola hade bra koll på redan innan han gick till Göteborg. Och det var en av de första spelarna som jag blev intresserad av när jag flyttade hit, oberoende av vad Ola hade sett tidigare, när vi vägde ihop Olas intryck, mina intryck, Theodor och Daniels intryck, så hittade vi en spelare som vi väldigt snabbt tyckte var väldigt spännande.
Han lyckades lite Sirius ändå för några 2 säsonger sedan, vet jag. Han gjorde succé, även om det var när han var i Nyköping eller i Brage. Men det var snack om han förut, vet jag. Men det är ingenting du vet om hur nära det var då?
Nej.
Försöker på framme.
Jag vet inte om det är nyheter i så fall. Nej. 3-4 år tillbaka i tiden. Men.
Och när vi är inne på näsa för mål och striker, så kan vi också prata lite om Ekin.
Ja, det är också en spelare som Ola haft koll på länge. Gjort, även han har tagit en lång väg. Men han har ju varit väldigt skicklig i Vasalund. Sen så får vi ha respekt för att det är ett stort steg från Division 1 till Allsvenskan. Men vi tror mycket på Ekin över tid. Även det är en person som verkligen vill bli bättre och vill ta steg tillsammans med oss. Så det ligger helt i linje med hur vi vill rekrytera både spelare och ledare.
Om vi återigen pratar om konkurrenssituationen då mellan Christian och Ekin. Hur gör man så att en sån konkurrenssituation blir hälsosam och blir att man lyfter varandra istället för att liksom trycka ner varandra?
Ja, svår fråga. Men alla vill spela. Och i slutändan så den som vi tror har störst möjlighet att se till att vinna matchen kommer vi spela. Från tränarteamet så är det mycket videoåterkoppling både på det man gör i match och det man gör i träning. På det sättet så utvecklas alla och blir bättre. Jag vet inte om det här var något supersvar på din fråga, men Christian och Ekin känner ju varandra väl sedan tidigare och är goda kompisar så. Och sen så är det klart man ska vara besviken om man inte får starta, men alla är medvetna om att det här är lite drott och vi fokuserar på att vi ska få så goda resultat som möjligt för Sirius. Och i det bygger att det är många spelare som kommer vara inte besvikna, men inte helt nöjda i vart fall med att inte få starta. Och så är det med det.
Sen har vi ju Patrick Wadike. Vad ser vi, vad såg ni av honom?
Även han en fysik både i duellspel och i snabbhet som är spännande. En förmåga att driva fram bollen. Även där en person som har studsat lite. Var nere i lägre divisioner i Skåne. Gjorde bra ifrån sig där tillbaka till Landskrona och gjorde en fin säsong förra året, även året innan, som mittback och som ytterback. Sen behöver han, som många andra spelare som man värvar från Division 1, fortsätta ta kliv. Men de 8 minuterna han fick mot Kolben Sigthorsson var ju oerhört imponerad av hans förmåga att vinna dueller och var riktigt jobbig för en spelare som ändå har fysiken som sitt signum, som Colbane har. Så spännande med Patrick, och som jag var inne på, superpersonen med.
Mm. Mm. Och David Mito Nilsson, jag tror väl de flesta har väl koll på vad han har gjort tidigare och vad han tar med sig.
Mm.
Men, och där tänker jag tillbaka till statistiken, för det är väl ändå det stora, jag vet inte, men det är väl ett orosmål bland supportrar i alla fall, att hur är hans passningsfot?
Först och främst så statistiskt sett var den bästa målvakten i tippeligan förra året. Det är bra. Primärt så ska målvakten rädda bollar, och det är han bra på. Därutöver så har han ett passningsspel som är bra, och framförallt så har han förmåga att sätta våra mittbackar och innermittfältare, ytterbackar i spel. Det räcker ganska långt som målvakt. Han har dessutom bra igångsättningar i kontring, när man kan sätta längre kast och längre utsparkar. Så. Sen så med både Hannes och Lukas så är det målvakter som kanske har spetsegenskaper i sitt passningsspel. Och Davids spetsegenskap är kanske inte sitt passningsspel. Men med det sagt så får man också ha en rimlig kravställan på honom. Och som sagt, hans primära uppgift är att se till att vi inte släpper in mål. Det är han väldigt bra på. Han är väldigt bra på att coacha sina lagkompisar. Han är ofta spelbar på ett bra sätt och fattar kloka beslut med bollen.
Ja, men jag tycker också att han måste väl vara den spelaren i Sirius trupp nu som har mest erfarenhet. Han har ju ändå vunnit ett SM-guld med Norrköping.
Vunnit SM-guld,
och varit i Norge. Hur mycket spelar det roll? Hur mycket tänker man där? Vi pratar om erfarenheter, att det är viktigt. Men
och där Daniel har ju arbetat tillsammans med honom i viss utsträckning när Daniel var i Norrköping och hade en god bild av honom därifrån i hans förmåga att coacha andra och vara en ledarfigur i gruppen. Och det tycker jag han har visat direkt när han har kommit in. Så det är absolut en viktig del, om det bygger på erfarenhet eller det bygger på egenskaper han har som person. You tell me. Men hur Daniel är som person. Klockren tillgång.
Vi har glömt, eller vi är liksom två spelare, det är ju lite häftigt att vi inte tänker. Har jag missat något som vi har värvat i år?
Jag har missat två.
Mathisen gick väl igenom, tänker jag lite. Men,
vi tog honom tidigare. Honom har vi värvat också.
Det har vi. Förutom då, men bra brytningssäker. Hur är han som person i gruppen, om vi ställer frågan på det sättet?
Ja, men också liksom en person som ställer krav på ett bra sätt, positivt sätt. Liksom. Fan, ta fram bollen där istället för att passa för tidigt eller få stopp. Se till att den här spelaren inte får vända upp. Jag tycker han är bra. Och i att han bryter bollen och vinner bollen så handlar det också om att han går in i dueller både på match men även i träning, som med det visar att går först. Så är han som person.
Och som spelare då? Brytningssäker, har jag sett.
Ja, du har varit inne på det. Jag håller med, han vinner bollen. Han har ett passningsspel som i Falkenberg upplevde jag var underskattat. Med det sagt kommer det ställas, vårt spelsätt och Falkenbergs spelsätt i fjol skiljer sig åt, så det kommer ställas högre krav på hans passningsspel här, men jag tror att han har förmåga att över tid anpassa sig till det på ett väldigt bra sätt. Han har ju även gjort mål.
Ja, bra skott, tänker jag.
Ja, om att Örebro så har en frispark som studsar och där är det ju en retur som vi kanske till och med bara var först på, så har vi helt plötsligt ett friläge i straffområdet på en frispark som han, så bra skott och även längre passningsspel med cross som är intressant. Så.
Men har vi glömt den spelare nu eller?
Jag Bortmark.
Konstnären.
Han har ju blivit kanske, tror jag, för oss supporter liksom det stora utropstecknet den här försäsongen. Man tänkte lite För det är ju spännande, han spelade, vad var det? Det var ju inte alls så många matcher i Degerfors.
Han spelade ju många matcher, men det var ju många gånger som han inte startade. Mm. Och där är det, det finns väl säkert många anledningar till det. Så. Men jag tycker Jakob har varit väldigt bra de matcherna han spelat. Han har spelat på olika platser också, som sjua som vi kallar det, men även som åtta som vi kallar den centrala mittfältsrollen. Gjort bra. En förmåga att ta bollen framåt, ta sig förbi motståndare, och han ser spännande ut, och även där en kille som vill utvecklas och vill bli bättre tillsammans med Sirius. Han har väl i och för sig varit med i Allsvenskan med BP, tror jag väl allt, men kanske inte den största erfarenheten, men som vi har varit inne på, det är inte den viktigaste egenskapen, utan han vill bli bättre, han vill utvecklas, han vill ta nästa steg, och det är jag helt övertygad om att han kommer göra tillsammans med oss.
Spännande. Vad är hans spetsegenskaper?
Ja, men han är jättebra passningsspelare, sätta lagkompisar i farliga målchanser, och han har ju även något inspel här till ett av Ekins mål mot Gävle, som är, ja, visar på att han kan ha ett längre passningsspel som blir hotande också. Han har gjort mål på försäsongen, och tagit sig in i straffområdet både från en roll som sjua och en roll som åtta. Så väldigt bra offensiv spelare. Kommer kunna användas på flera platser.
Mm. Spännande.
Han känns ju också som en teknisk spelare som är bra på att ta sig in i straffområdet. Ja. Ja. Det är kul att vi går på det gamla BP-spåret som vi alltid gjorde med Kim och Tolle. Ja. Han är väl BP-grabb?
Ja, det är helt klart. Ja.
Det är skönt att vi värvar dem igen.
Ja, det gör väl alla i och för sig. Det gamla BP-spåret. Det är ju två spelare som blir, när vi pratar ungdomar, som liksom man inte riktigt ser som ungdomar längre. Och det är ju Jamie Roche och Johan Karlsson.
Det stämmer.
Och Jamie då, den här eviga snackisen, ska han verkligen spela mittback? Hur kommer det sig att man liksom har kommit fram till det beslutet?
Vi tyckte han var väldigt bra som mittback de matcherna han fick testa på i höstas. Han blev ju, utan att ha tränat där särskilt mycket alls, gjort någon halvlek i en U21-match förra sommaren, eller inte ens halvlek mot Djurgården, men så fick han ju spela mot Malmö. Som central mittback vill jag minnas att det var då dessutom, och fick tampas med stora spelare med många landskamper i bagaget, i Toivonen och Kiese Thelin. Och därifrån så byggde vi vidare på det, och han gjorde ett antal matcher under hösten där det såg väldigt spännande ut. Han har egenskaper som är oerhört intressanta för att spela mittback. Han har en förmåga att passa bollen genom motståndarlaget till lagdelar, men även över motståndarlaget till lagdelar in i djupled, och runt med crosspassningar. Så en passningsfot som är mycket bra för att vara mittback. Som mittback kan man även få lite mer tid att spela rättvänd kontra hur det ser ut när man spelar centralt på mittfältet. Han har en längd och även utvecklat ett huvudspel som är fullgott för att vara mittback. Så ja, jag vänder på frågan, varför skulle han inte spela mittback? Han är ju, ja, och de matcherna som han har gjort där så här långt i år, det är bra. Bra grejer. Så nej, vi tror mycket på Jamie.
Härligt. Och då kommer vi till den andra, Johan Karlsson, som lite, han känns som att han är en tränare, så här favoritspelare.
Han kan spela överallt.
Ja, verkligen. Ja,
det fick han ju nästan göra förra året. Han hoppade in som forward mot Örebro och spelade högerback och plockade ner Haksabanovic i bakfickan.
För han har väl spelat in i mittfält där i junior?
Han började förra året med att spela inneback, alltså en av tre backar i en trebackslinje mot Uppsala Kurd. Det var otroligt. Så han kan spela där, han kan spela ytterback och inne mittfältare. Sen är det klart att han kan spela som ytterforvärd och centerforvärd om man vill ha ut hans förmåga att pressa och springa och vara jobbig för motståndarna, men det kanske inte är hans primära positioner. Han kan spela på många ställen, och en duktig fotbollsspelare, bra på att springa, bra på att passa säkert, behålla bollen inom laget, och bra på att vinna boll. Så ja, många egenskaper som han har som är bra att ha i ett lag. Och utöver det, vilket jag kommer tillbaka till återigen en vilja att utvecklas och bli bättre. Det var vid något tillfälle när en i tränarstaben hade sett en match i U19. Var det verkligen så bra i den här U19-matchen? Vi hade högre förväntningar typ. Kommer han tillbaka med en spellista på inte 100 men nästan klipp på liksom, det här gjorde jag, vad var det som var dåligt, och liksom verkligen så reflekterande och tittar på alla de här klippen som vi skapar både i träning och i match och jobbar stenhårt för att bli bättre. Det är jag övertygad om en egenskap som har tagit honom hit, och jag tror också att det är en egenskap som kommer kunna ta honom vidare i Sirius till att över tid bli en spelare som kan spela ännu fler matcher än man gjorde förra året.
Något som Tullgren, då både son och pappa, pappa Tullgren har skrivit på Twitter. Jag fick ett sms av Viktor förra veckan. Ja. Vet du Johan Karlssons kontrakt längre?
Jag har skrivit ner det här.
Ja. Jag hittar inte, och min far undrar också, hur ser Johan Karlssons kontrakt längre ut?
Det är alltså inte information som finns på the World Wide Web.
Nej, jag tror inte det.
Nej, det är till 2022.
Ja.
Ja, men grymt.
Ska vi gå in på lite frågor eller hur?
Först bara det var ju träning, något slags så här, vad heter det?
Träningslägret.
Ja, exakt. Samarbetsläger.
Ja, det vet jag inte. Vi gjorde en träning i Sandviken och en träning i Gävle, så det var inte.
Men vad fick ni, vad känner du att vad var syftet med det när man började där?
Kanske byta lite miljö så. Sen så även om vi befinner oss på en annan plats än studenternas, så finns det fortfarande riktlinjer om hur vi beter oss som vi följer såklart, vad gäller covid och hålla smittan undan vår verksamhet, vilket är superviktigt. Så det är klart att man hade önskat ännu mer utav ett träningsläger, men givet de förutsättningarna som finns så var det lyckat. Träna på ett nytt ställe, äta middagar tillsammans, få mer tid ihop. Så utifrån det uppnåddes alla de förväntningarna som vi hade. Så det var lyckat, och jag tror det är härligt för gruppen att få kanske komma ifrån lite grann. Och man går från restaurangen där vi åt middag till hotellrummet i någon annan konstellation än vad man vanligtvis sitter med i omklädningsrummet, eller vilka man kanske i vanliga fall äter lunch med. Så jättenyttigt för spelarna, och vi som ledarteam fick också bra kvalitativ tid både arbetsmässigt och socialt ihop på ett klockrent sätt.
Och hur var höghöjdsbanan?
Jag höll mig på säker mark, det vill säga nere på jorden, och avstod från att ta mig upp på de fasansfulla 7 meter över marken.
Märker man det liksom, jag tänker med träningarna nu efter det, märker man någonstans att gruppen har utvecklats, eller är det liksom?
Alltså svårt att säga, men det är klart att det var lätta steg i början på veckan när vi dels hade ett antal dagar ihop i Sandviken och därutöver en ledig helg. Så det var många som trippade och hade mycket energi på måndagen. Och sen tror jag såklart att man kommer alltid varandra lite närmare när man sticker iväg så. Jättenyttigt. Sen som det gjorde att den här spelaren sprang 4 meter längre, svårt att säga.
Jag tänkte nog kanske inte mer prestation, utan snarare liksom mer grupp, alltså gruppsammanhållningen.
Det har varit ganska bra så här långt också. Ja. Så, ja. Jag tror vi tar steg varje gång, och det här kanske snabbar på den processen vi befinner oss i. Och sen så är det ju så att det är många av de här spelarna som inte har spelat ihop tidigare. Så utifrån det perspektivet, jättebra.
Och om vi kör den här sista lite, och sen så tar vi lite lyssnarfrågor, men det blir ju ändå en match mot Västerås imorgon. Nej, i övermorgon.
Det beror på när ni lyssnar.
Det beror på när vi åker klippa och så vidare. Ja. Nej, men på lördag. Vad är det för svar? Liksom? Det blir ju någonstans liksom den sista träningsmatchen.
Så är det.
Vad är det för svar man söker där? Är det mer bara en bekräftelse av det liksom, jobbet ni har lagt ner nu under vintern? Eller?
Så skulle man kunna säga. Det finns väl vissa saker som vi var nöjda med i vårt spel från matcherna mot Göteborg och Sundsvall. Som vi, ja men det känner vi oss nöjda med. Det vill vi att det fortsätter. Det finns andra saker som vi vill bli ännu lite vassare på. Vi möter en organisationsform som vi liksom lärt oss känna igen i Västerås. Vad vi tror i varje fall, om inte de ställer upp på något annat sätt. Vilket gör att vi har kunnat utveckla vårt arbetssätt mot det här, den här organisationsformen i takt med att vi ställs inför det fler gånger. Så hur väl vår matchplan funkar mot VSK, det ska bli spännande att se. Förhoppningsvis kanske vi får tillbaka något ansikte som inte har spelat i tidigare matcher också. Det är ganska lång tid sedan vi spelade vår senaste match. Mm. Och så får vi se hur Josefs status är, om han är spelbar efter att ha befunnit sig i karantän under en period sedan han togs hit från Italien. Så det är väl dels lite grann i vårt arbetssätt mot VSK, men även spelare som kanske inte har spelat på ett tag, och för Josef skulle så blir det ju ett nyförvärv också. Så det är väl så i stora drag.
Ja, men kul. Ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor helt enkelt?
Ja, vi hinner några. Johans kontaktslängd har vi avhandlat. Ja. Ska se, nu tar vi upp mobilen här.
Tar du Instagram då?
Det kan jag göra så. Börjar du, Eskil?
Och då undrar Daniel Stare, sill. Vilken sorts sillsort är det egentligen godast? Sorry,
jag skrattade högt igår kväll. Min flickvän var inte lika road åt just det. Jag tyckte det var väldigt kul. Ja. Men vi hade ju julfirande, alltså 2019, innan covid-utbrottet, tillsammans med lite familj och vänner. Och då min syssling David gjorde en, frågan om det var en persiljasill kanske, som var otroligt spännande och god. Mm. Så den får jag ge ett slag för, och shoutout till David som kanske inte lyssnar på det här i och för sig. Men, ja.
Kan jag inte tänka mig.
Nej.
Härligt. Så du, vad känner du kring inlagd stekströmming?
Det är ju något som jag med viss skräckblandad förtjusning bör testa, men inte gjort så här långt.
Mm. Härligt.
Jag ska se om vi kommer från Instagram. Det är väl inga särskilda frågor till Adrian. Så en lite kul fråga. Borde det inte finnas ett Sirius-museum någonstans? Vad säger vi?
Det borde det.
Ja, det är ju liksom, man är ju grunden positiv till det. Så ja. Vi kan väl se hur studien utvecklas. Ja. Det är väl fint att ha en vrå där.
Mm. Mm. Så klassiska historieklubban att man ska ute i Europa. Att man, den här går runt en tur först på studien och sen går ner i museet.
Just det, ja. Över tid så är det väl dit vi vill, men just nu så tänker jag gott med att en mindre utställning av Brå på studenterna ska vara ett fullgott nästa steg. Studenterna som väl ändå blir klassisk mark för två av tre Sirius föreningar, så det kanske man kan slå ihop med banden på något intressant sätt.
Det finns lite mer pokaler kanske visar det också om vi
so far.
Ja, exakt. Vi har spelat in väldigt länge här. Tack så jättemycket, Adrian, att du var med. Jag ska ställa den klassiska birrofrågan. Ja, hur kändes det här då?
Kul att träffa er. Jag har varit med i podden här tidigare, men då i en annan formation. Och så är det alltid såklart kul att prata Sirius.
Men du, tack så jättemycket.
Tack själva.
Jag kom och kicka boll, Sirius spelar på studenternas. Fötter möter bollen och publiken klappar händerna. De blå svarta ränderna sätter siktet på nummer ett. Tack, tack, tjapp, tjapp, så ser drar en klackspark. Från hela Sverige till Uppsala, det är där vi bor. Blå svarta kläder, fräscha frisyrer och Nike-skor. Så stå stolt om du är Sirius supporter. Packa bussen med grabbar mot borta match vi åker. Vart vi än drar, vi gör kaos utan ligan. Skottar i krysset och löper upp åt västra sidan. Så låt oss ta med Jocke Blomqvist och glida. Fira med några bira på BG, ingen mer eller mindre. Sirius, här kommer vi. Så kom och kicka boll med oss, Sirius. Ingen annan som spelar som oss. När vi gör det som proffs, för det är Sirius. Så klappa händer min vän, för nu så tar vi poäng. För det är Sirius, Uppsala stor favorit. Men ingen är